Mötet med Daniel Riasat.
Det var så mycket folk som ställde sig bakom oss och som hjälpte oss. Så att även under den svåraste tiden så kände man sig aldrig ensam.
När han var 9 år flydde han till Sverige. Nu tar han plats i riksdagen.
Jag är 23 år gammal, kommer från Iran. Är svarthårig, har mustasch och skägg. Och man kan, ingenting är normalt, tänkte jag säga. Så att jag är väl mig själv. Vad kan man säga mer? Jag är, har varit ganska tyst fram tills att jag var 15 år gammal. Och nu pratar jag så mycket så att folk får be mig att vara tyst.
Tar du igen?
Ja, det känns så. Det känns som att jag lyssnade för länge på folk. Och nu vill jag lyssna också, men kanske prata lite mer om vad jag gjorde. Och se vad jag tycker om saker
och ting. Och nu sitter vi på din nya arbetsplats.
Ja, sen i fredags så har jag ju fått veta att jag har blivit invald till riksdagen för Vänsterpartiet. Och nu sitter vi här i Vänsterpartiets alldeles nya kontor som partiet inte har haft så länge då. Och det är ganska tomt än så länge för att ingen vet vem som får vilket kontor ännu och sådär. Det är ingenting som är klart ännu.
När du var liten så flydde du till Sverige. Skulle du vilja berätta den historien?
Mm. Ja, alltså år 2000 så bestämde sig mina föräldrar för att vi skulle lämna vårt hemland Iran. Då var jag 9 år gammal och vi bodde alltså i Teheran som är huvudstaden i Iran. Vi beslutade oss att jag, mamma och syster skulle åka med ena transport och pappa med en annan ett par veckor senare för att det säkras så. Så vi tog oss hit och pappa fick problem vid gränsen och sådär, så att det dröjde 4 år för honom att komma hit. Men under de här 4 åren som vi bodde här, som vi inte heller hade uppehållstillstånd, då ställde Faluborna upp för oss. Vi fick hjälp med allt möjligt. Jag fick börja i skolan väldigt tidigt, min syster samma sak. Min mamma fick jobb efter 2 månader på förskolan. Hela stan verkligen slöt upp bakom oss och de stöttade oss när det var svårt. Vi fick avvisningsbesked och liksom utvisningsbesked och så vidare.
Och det var också väldigt aktivt, det var ju demonstrationer för att du skulle få stanna och så vidare.
Ja, det var demonstrationer, det var namninsamlingar, det var alltså allt man kan tänka sig verkligen. Ledarskribenter i tidningarna i Dalarna som verkligen skrev liksom spaltmeter med texter om att vi skulle få stanna. Det var flera manifestationer, det var ja, alltså hela stan slöt upp bakom oss. När det var manifestationer så stängde skolorna och tog med alla sina elever liksom ner. Och, det var så mycket människor som ställde upp för oss. Vi fick alltså nycklar av människor som vi inte ens kände, så att vi hade kanske så 200 nycklar som människor bara hade lämnat till oss, så här, ni kan bo här när ni vill, under den tiden som vi var tvungna att gömma oss då. Så att vi hade liksom en stor nyckelknippa med hur många nycklar som helst. Det var allmänt, ja, man kan säga att det var solidaritet i praktiken.
Hur var den här övergången från att leva där till att leva här?
Ja, alltså där var det ju väldigt mycket, jag har en väldigt stor släkt. Så att, och allmänt så har folk betydligt mer kontakt med släkten. Det är väldigt, det är en tradition att man umgås väldigt mycket med släkten. Och där var det ju en skillnad med här. Jag upplevde inte på samma sätt att alla mina vänner till exempel här efter ett tag hade samma kontakt eller sådär. Sen så hade jag som sagt inte så mycket släktingar här, vilket gjorde det svårare också att ha den här kontakten. Och sen så var det vädret som var en skillnad. Där så stänger skolorna om det blir runt 0 grader och det börjar snöa, då är det ju helt stängt. Och jag trodde att det var på samma sätt här, så jag blev jätteglad när det började snöa och bara fortsatte att sova på morgonen. Men fick sen reda på att det absolut inte var så och att man i så fall skulle ha fått stänga skolan halva året.
Ja, men speciellt i Dalarna.
Ja, speciellt i Dalarna och Falun där det brukar bli liksom rekord med snö och kyla. Så att, nej, så att det var ju sånt som var lite omställning. Och sen också det här med tyst, alltså att det var så tyst. Det finns inte så många timmar på dygnet i Teheran som det är tyst. Det är folk ute i princip dygnet runt. Alltså det går inte en sekund utan att du ser människor ute på gatorna. Det är ju en mångmiljonstad, så att det är inte så konstigt heller. alltså maten är en väldigt viktig del i hela den persiska kulturen, eller vad man ska säga. Och så kom jag hit och så var jag inte riktigt van med att man ska äta kokt potatis och blodpudding och såna här saker.
Så tapas var inte det första du åt, med andra ord?
Nej, det var det verkligen inte.
Och vad fick dig från början att dra dig mot Vänsterpartiet?
När jag var liten så har jag haft med mig att mina föräldrar har haft vänstervärderingar. Sen så var vi flyktingar här i Sverige i några år och alla partier kom och ställde upp för oss och de var med på manifestationer och så vidare. Men jag började kolla upp vilka partier det var som även stod upp för oss i riksdagen, det vill säga för alla flyktingar. Och då var Vänsterpartiet det parti som stack ut. Det var det parti som verkligen drev en human flyktingpolitik ur mitt sätt att se på det hela. Och då blev jag mer och mer intresserad av det här. Och dessutom så handlade det också om antirasismen väldigt mycket. Och de ökade klyftorna i samhället. Jag har ända sedan jag var liten haft en brunnit för liksom det här med rättvisa och solidaritet och sånt. Och det här var väldigt viktiga frågor för mig och jag ansåg att det började gå åt fel håll i det här landet. Därför så vill jag vara med i den rörelse som på riktigt stod upp mot rasismen och som på riktigt vill utjämna skillnaderna i samhället.
Du lägger väldigt mycket tyngd i det här ordet solidaritet. Och om vi återgår till när du kom till Sverige. Solidariteten fanns ju där, men det måste ändå ha varit en väldigt konstig upplevelse, väldigt mycket smärta. Och hur var den här balansen?
Jo, alltså det var svårt. Trots att det var så mycket solidaritet och att så många hjälpte oss, så var det ju en svår tid. Och inte minst för oss barn, alltså för mig och min syster, som man fick bli vuxen ganska snabbt och man hade koll på liksom hela migrationsfallet och man hade koll på varenda lag som fanns runt omkring det och allting sånt. Man var ständigt orolig över vad som kunde hända. Och nu hade inte vi ekonomiska problem, vilket en del har. Men det var ändå en underlättnad för oss liksom, att vi inte hade det. Men man kan säga att det påverkade en psykiskt väldigt mycket. Och jag och min syster gick båda till barn- och ungdomspsykiatrin för att få hjälp. Och jag hade ständiga magsmärtor på grund av den här stressen och sådär. Så att det var väldigt jobbigt. Och jag tror att alla som har varit med om det här kan hålla med om att även när det har gått några år så är det någonting ändå som sitter kvar i ens huvud liksom. Så fort man ser en annan flyktingfamilj som är med i samma sak eller sådär, så kommer de känslorna tillbaka.
Och vad känner du då?
Man känner att alltså man vet hur hemsk situation det är. Och därför så blir man så här extra ledsen och man blir besviken över att vi har en politik som misstänkliggör människors skäl för att stanna. Att människor med barnfamiljer som har flytt från krig och förtryck fortfarande skickas tillbaka. Människor drunknar inte i havet mellan Afrika och Europa för att de vill komma hit och leva på socialbidrag. Och människor lämnar inte allt de har, alla sina släktingar, sitt arbete ibland och liksom sådana saker för att bara komma hit för skojs skull. Det är ingen som gör det.
Vad är din identitet idag?
Jag är en socialist och feminist och antirasist. Och det skulle jag vilja säga är min liksom identitet, en person som står upp för solidaritet och jämställdhet och sådär. Så att det är det som jag skulle vilja säga är, men det finns så mycket man kan ta in. Jag kan säga att jag är fotbollsälskare, jag tycker fotboll är bland det bästa som finns, så att det, man kan väl säga att det är en del av min identitet, typ att heja på Barcelona eller Malmö FF. Och man kan väl säga, om man går ner på personnivå, så har ju jag mera gemensamt med en person som har samma värderingar som mig och som är född i Sverige än jag har med en person från Iran som kommer från samma land som mig och som har samma hårfärg som mig och allting, men som har helt andra värderingar. Så det beror på vad man anser är en identitet. Det är inte alltid nationella identiteten som är viktig, utan det är ju snarare, ja, men vad tycker man om olika saker, vad har man för intressen, Jag började spela fotboll här. Jag menar, det var ingen skillnad på mig och de andra grabbarna som spelade fotboll med mig.
Och hur känns det vara en sån liten del i det här stora, stora maskineriet?
Alltså det känns ju speciellt och jag tror inte att jag riktigt ännu har förstått vad det är jag är med om. Eller vad man ska säga, vad det är som jag har gett mig in i. Så att det känns väldigt... Ja, det är ju en ära att få representera folket liksom, som en riksdagsledamot. Men sen så är det, kommer det nog inte bara vara så här enkelt heller, utan det kommer nog att innebära hårt arbete och ja, 4 år med fortsatt kamp liksom, för våra frågor.